Ett par dagar innan Jesus blir tillfångatagen och dödad så förbannar han ett fikonträd. Den händelsen finns ju återgiven i ett par av evangelierna, Markus 11 till exempel och 20. Där det berättas att Jesus och lärjungarna gick in till staden, ja det står lite tidigare i kapitlet, 12:e versen. När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt ifrån dig. Och lärjungarna hörde det. Vi hoppar till 20:e versen. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Det är en lite gåtfull text det här för många. Man undrar, var Jesus okunnig i biologi? Det var inte fikonens tid, det visste lärjungarna, men visste inte Jesus det? Och inte blev det ju mer fikon för att man gjorde så där. Det här är en symbolhandling. Fikonträdet står som en symbol för Israels folk. Herren kommer och söker frukt på sitt fikonträd. Men det bar ingen frukt. Det är kanske så att det är jämnt ett år innan den här händelsen som Jesus framställer en liknelse som finns i Lukas evangelium. Vi ska slå upp i det 13:e kapitlet. Vi läser det från början. Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sa han, tror ni att det var större syndare än alla andra i Galileen eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet som det är. Eller de 18 som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att det var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet precis som det. Och han gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre, låt det stå kvar 1 år till. Så ska jag gräva runt det och görsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort. Jesus talar ju till judar. Han nämner konkreta händelser som hade utspelats i Jerusalem. Pilatus hade tydligen låtit soldater störta in i templet och hugga ner dem som offrade. Så att prästernas blod och offerdjurens blod blandades med varandra i foten av altaret. Han talar om en olyckshändelse där ett torn har rasat och 18 personer dödades. Det hade blivit rubriker idag med i våra tidningar. Var de större syndare? Säger Jesus. Nej, men folket är på väg mot sin undergång. Om ni inte omvänder er så kommer katastrofen att inträffa. Och så ger Jesus illustrationen med en liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Ge mig 1 år till, säger han. Jag ska gräva och görsla. Kan hända ger det frukt. men det gav inte frukt. Trädet förtorkade ända från roten, stod det. Men roten var kvar. Och därför så säger Jesus så här i 21 kapitlet i Lukas evangelium. 29 vers. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Fikonträdet ska åter knoppas. Ur den avhuggna stammen skjuter ett rotskott upp, och det ska bära frukt. Det är det judiska folkets historia i ett litet koncentrat. Vi läste igår kväll och kan läsa igen versen innan här, eller en vers lite tidigare, nämligen den 24 versen. Där Jesus talar om Jerusalems kommande förstöring. Den som inträffade år 70 sedan Titus belägrat staden. Det zelotiska partiet i Israel fick ju ett sitt krig till sist som de hade länge önskat sig. År 67 började det och varade till år 70, och sen kom belägringen av Masada, ni vet, fram till 73. Det gick väldigt bra för judarna i det kriget till en början. Hela det romerska imperiet skakades av att de hade sådana framgångar som de hade. Och man blev allvarligt oroad i Rom över att om en avkrok som judarna kunde åstadkomma sådana stora ting genom att göra uppror, vad skulle inte kunna hända på andra håll? Man satt in massiva insatser. Man vet inte riktigt hur många som dödades, men man tror att någonstans mellan en halv och en miljon judar dog i det här kriget, bara av krigshandlingarna. Jesus säger: det skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken, och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. De som överlevde skulle skingras ut ibland hedna folken. Och ibland har ju lite tvivlande teologer sagt att ja, den så där profetia som man har gjort i efterhand. Så den där är säkert hopsnickrad så där omkring år 80 efter Kristus. När alla visste att Jerusalem hade gått under. Men det dröjde innan judarna skingrades ut bland alla hedna folk. Det var en process som tog århundraden i anspråk. Och som har pågått ända in i vårt århundrade faktiskt. Jag tänker till exempel på slutet av 1800-talet när judeförföljelserna fullständigt brakade loss i dåvarande Ryssland. Och en massutvandring av judar skedde. Ungefär 7 miljoner judar lämnade Ryssland. Hur många som dog vet man inte riktigt. Och ungefär 5 miljoner av dem flyttade över till USA och utgör alltså en ganska stor del av den judiska befolkningen i Förenta staterna. Men Jesus fick rätt. Undan för undan spreds judarna ut över hela jordens yta och kom att bo ibland alla andra folk. Vi ska gå till Gamla testamentet och se att precis detsamma förebildas där. Vi ska läsa ett rätt så långt avsnitt ur det 34 kapitlet hos profeten Hesekiel. Så långt man kan förstå är den här profetian nedtecknad sedan Jerusalem hade förstörts av Nebukadnessar år 576 före Kristus, och en icke obetydlig del av den judiska befolkningen hade deporterats till Babylon. Då börjar Herren att tala genom Hesekiel och liksom tecknar en gigantisk bild av hela folkets kommande historia. Och de katastrofer som här talas om är inte deportationen till Babylon, utan någonting som ska komma senare. Vi börjar läsa från 34:1, Hesekiel. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, till herdarna: så säger Herren, Herren. Ve er, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva. Var det då inte för jorden som herdarna borde sörja? Istället åt ni upp det feta, med ullen klädde ni er, det gödda slaktade ni, men om jorden vårdade ni er inte. Det svaga stärkte ni inte, det sjuka helade ni inte, det sårade förband ni inte, det fördrivna förde ni inte tillbaka, det förlorade uppsökte ni inte. Utan med förtryck och hårdhet får ni fram mot dem. Så blev de förskingrade därför att de inte hade någon herd. De blev till mat åt alla markens djur, ja, de blev förskingrade. Mina får går nu vilse på alla berg och alla höga kullar. Över hela jorden är mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni herdar. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, sannerligen. Eftersom mina får har lämnats till ro, ja, eftersom mina får har blivit till mat åt alla markens djur, då de nu inte har någon herde. Och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, ja, eftersom herdarna sörjer för sig själva och inte sörjer för mina får, därför ni herdar, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Se, jag ska komma över herdarna och utkräva mina får av deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Och herdarna ska då inte mer kunna sörja för sig själva, ty jag ska rädda mina får ur deras gap så att det inte blir till mat åt dem. Det är en liten poäng som inte syns i en svensk översättning, att det hebreiska ordet för herde betyder inte en som lever på fårskötsel, utan själva ordet betyder en som ger fåren mat. Det är ju inte alldeles givet för oss som lever i kycklingfabrikernas och grisindustriernas århundrade, där vi plundrar ut djuren på det skamligaste för vår egen välfärds skull. Men själva ordet ra'a, det hebreiska ordet som betyder herde på svenska, det betyder bokstavligt talat en som ger föda. Det är därför inte underligt att Jesus säger: jag är den gode herden, en god herde ger sitt liv för fåren. Det var redan språkligt sett en självklarhet för hans åhörare. Men här går Herren genom profeten till rätta med Israels herdar. De som inte tänkte på fåren utan på sig själva. Och vi vet ju till sist att när Jesus står där så tänkte prästerna mera på sin egen maktställning och på sin egen position än de tänkte på rättfärdighet. Och därför står det i denna profetia: därför är mina får förskingrade över hela jordens yta. Och ut spreds folket över hela jorden. Och ingen frågade efter dem. Ingen tog hand om dem. Herren fortsätter med att säga: jag skall själv församla dem. Det är liksom historien i ett nötskal efter Kristus. Judarnas utspridande. Ingen frågar efter dem. Herren säger: jag skall själv församla dem. Vi läser vidare. Ty så säger Herren, Herren. Se, jag ska själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans. Liksom en herde letar tillsammans sin jord när hans får är spridda omkring honom, så ska också jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken. Och jag ska föra dem ut från folken och församla dem ur länderna och ska låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet. På goda betesplatser ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de slå sig ned på goda betesmarker och fett bete ska de ha på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren. Det förlorade ska jag uppsöka. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. Men det feta och det starka ska jag förgöra. Ja, jag ska sköta det så som rätt är. Men i mina får, så säger Herren, Herren. Se, jag vill döma mellan får och får, mellan vädurar och bockar. Är det inte nog för er att ni får beta på den bästa betesplatsen, eftersom ni mera fötter trampar ned vad som är kvar på er betesplats? Och är det inte nog för er att ni får dricka det klaraste vatten, eftersom ni mera fötter grumlat vad som har lämnats kvar? Ska mina får beta av det som era fötter har trampat ned och dricka vad era fötter har grumlat? Nej, därför säger Herren, Herren så till dem, se, jag ska själv döma mellan de feta fåren och de magra fåren. Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och med era horn stångar dem till dess att ni har drivit ut dem och försingrat dem. Därför ska jag frälsa mina får så att inte mer blir till ro och ska döma mellan får och får. Och jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Jag ska själv samla tillbaka mina får, säger Herren. Vart då, säger vi? Madagaskar? Antarktis? Nej, Israel. Och när de kommer dit så kommer det att bli konflikt. Det säger alltså Hesekiel på 500-talet före Kristus. När de kommer tillbaka så blir det konflikt. Och det blir en sådan konflikt att Herren till sist måste inskrida och döma mellan dem som ska stånga ut hans får ifrån de betesmarker dit han har fört. Kom inte att säga att inte Bibeln är en exakt bok. Det finns teologer idag som säger att det är naturligtvis inte det återvändande som Bibeln talar om, som vi har sett mitt framför våra ögon. Varför det då? Ja, det blir ju krig. Och det kan ju aldrig Gud ha menat. För 2500 år sedan säger Herren, jag ska återsamla mina får. Och de kommer att bli angripna av de som bor runt omkring. Samma bild tecknas lite senare hos Hesekiel i det 36 kapitlet. Bilden av Israels folk som förskingras och återsamlas. Vi ska börja läsa den 16 versen. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, när Israels barn ännu bodde i sitt land, då orenade de det genom sitt levande och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras levande. Då utgjöt jag min vrede över dem för det blodskull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina eländiga avgudar. Jag förskingrade dem bland folken och de blev kringspridda i länderna. Efter deras leven och deras gärningar dömde jag dem. Men till vilka folk de än kom vanärade de mitt heliga namn genom att man sa om dem: detta är Herrens folk, och de har blivit likväl måste dra ut ur sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels barn vanärade bland de folk till vilka de kom. Säg därför till Israels barn, så säger Herren, Herren: inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken ska erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Alla länder. Chile, Taiwan, USA, Kanada, alla länder. Det här handlar inte om återvändandet från Babylon. Här står alla jordens länder. Folket förskingrades för sin avgudadyrkan och sin synd. Och så står det att vart helst de kom så vanärade de Guds namn. Gjorde de något särskilt? Nej, det står inte så. Det står inte att de levde i synd och all sorts orenhet när de spreds ut bland folk. Utan det står så här att i de folk dit de kom så sa man så här: detta är Herrens folk och de har likväl måste dra ut ur sitt land. Har det inträffat eller har det inte inträffat? Jo, det har inträffat. Och det som åsyftas här tror jag är kyrkans reaktion, den kristna kyrkan. Och här kommer vi in på ett mörkt blad i historien. Den kristna kyrkan undergick förföljelse tidvis under romarriket fram till 313 efter Kristus, då Konstantin den store förklarade att kristendomen blev legal, alltså tillåten i romarriket. Under 300-talet sedan blev kyrkan allt mer befäst i sin ställning och blev mot slutet av 300-talets statsreligion alltså den enda tillåtna. Under den här tiden på 300-talet börjar kyrkans män omedelbart att förfölja judarna var helst man fann dem. Man börjar uttala sig förklenande. På kyrkomötet i Nicaea så förklarar man att omskärelse fick inte äga rum. Och undan för undan stiftades sedan lagar som vände sig mot den judiska minoriteten i romarriket. På slutet av 300-talet var det en prelat i nuvarande Irak som tog sig för att bränna ner en synagoga. Kejsaren ville tvinga kyrkan att bygga upp den synagogan igen. Men kyrkan var starkare än kejsaren och tvang honom att ta tillbaka sitt dekret. Undan för undan omformades teologin, och ett par av pionjärerna här var de stora kyrkofäderna Johannes Chrysostomos i den östromerska kyrkan och Augustinus i den katolska kyrkan. De gav upphov till någonting som kom att kallas för ersättningsteologin, att Guds utkårelse till Israel hade upphört, att Guds löften till Israel nu tillhörde kyrkan och icke längre judarna. Så att när det stod Sion eller Jerusalem så läste man Rom. Och man plockade åt sig alla löften. Klandret emot Israel, ja, det fick judarna behålla själva. Men löftena tillhörde kyrkan och icke Israel. Och det dök upp en påve som hette Gregorius den första som så småningom lyckades knöla till den här berättelsen om Esau och Jakob så att förstfödslorätten som övergick från Esau till Jakob, den hade nu övergått ifrån Israel till kyrkan och skulle aldrig återvända. Amen. Och när man väl hade totat till teologin så här, så började man undan för undan att förfölja judarna mer och mer. Länge med hatpropaganda. Man utmålade dem som djävulens barn, kallade synagogorna för djävulens håla. Så småningom började man övergå till handgriplighet. Utvecklingen här vid lag hindrades något av islams frammarsch på 700-talet. Då fick judarna lite andrum. Men så småningom blir kyrkan återigen säkrare i sadeln. Och under senmedeltiden från omkring 1100 och framåt utsatte kyrkan judarna för exempellösa angrepp. Är det det Hesekiel talar om här då, säger vi? Ja, det tror jag det. Detta är Herrens folk och det har likväl måste dra ut ur sitt land. Ja, käre Gud, det är inte alltid man lyckas. Det vet ju jag, det vet ju vi. Och du utvalde judarna här, men du klarar inte upp ett tyvärr. Så är det ibland, käre Gud, nu får du ta kyrkan istället, nu är det vi som gäller. Och Gud säger, skulle jag inte vara allsmäktig? Kan jag inte utvälja vem jag vill och göra vad jag vill med honom? Skulle jag ha misslyckats med judarna, vad tror ni? Vart helst de kom vanärade de mitt heliga namn. Inte genom deras sätt att leva, utan därigenom att hedningarna runt omkring sa, detta är Herrens folk. Det handlar om folk som kände Herren. Detta är Herrens folk och de måste dra ut ur sitt land. Kyrkan hade initiativet när det gällde judeförföljelse ända fram till i slutet på 1600-talet. Men då hade kyrkan satt en lavin i rullning. Då stod andra i begrepp att ta över. Där kyrkans makt slutade till följd av sekulariseringen, där tog andra krafter vid. Men den som startade lavinen var kyrkan. Det kommer vi aldrig ifrån. Några exempel. 1096 proklamerade påven Urban den andre i staden Clermont det första korståget. Korståg, det låter väl fint, eller hur? Och vi tänker på tältkampanjer och glada strängmusikanter och folk som kommer fram till botbänken och halleluja och frälsning och evigt liv. Ja, så var det inte riktigt den gången, det kan jag försäkra. Och judarna, de vet vad korstågen gick ut på. De riktiga korstågen. Och hur vi har mage att kalla våra kampanjer för korståg än idag, det är obegripligt för mig. Det är antagligen bara okunnighet. Ifrån Clermont drog iväg en skara med riddare och slödder och pack. Knäktar och krigsmän och luffar av alla slag. De drog igenom Europa, upp genom Tyskland, vidare bort genom Tjeckoslovakien, ner mot Bosporen, genom Indre Asien och till Israel. De uppsökte alla judiska getton och bosättningar de kunde hitta på vägen. Brände, plundrade och dödade. Till nu skulle man ta hämnd för mordet på Jesus, som han sa. Man visste vad man gjorde. Och kyrkan stod bakom. Till kyrkan gjorde anspråk på Jerusalem. Det var det hela gick ut på. Påven lät inte proklamera de här korstågen av omsorg om judarna bevärs. Utan han gjorde det därför att nu skulle kyrkans ställning stärkas. Om Jerusalem tillhörde det utvalda folket och kyrkan var det utvalda folket, så skulle kyrkan ha den stan. Så krasst var det. När dessa ädla riddare nådde Jerusalem, för det gjorde man 1099, så fanns det en del judar i stan. De var inte så hemskt många, men det fanns en del. Och det fanns en synagoga. Man letade upp alla de judar man kunde hitta, låste in dem i synagogan och satte eld på den. Detta är praktisk kristendom sedd ifrån judarnas perspektiv. Förstår ni att det är lite svårt att evangelisera bland judar efter det här? Efter år 70, eller rättare sagt efter år 135, när det andra upproret mot romarriket hade slagits ner, så gick ju landet Israel väldigt skiftande öden till mötes. Och här har ju varit många erövrare som kommit och gått och plundrar av alla slag. Landet blev till sist så utplundrat så att det var mer eller mindre ökenartat hela landet under 1800-talet, det som inte var sumpmark nere på Saronslätten. Det mesta var obeboeligt, landet som en gång flöt av mjölk och horn. Men under hela denna egendomliga historia så tar korstågstiden priset. när det gällde plundring och härjning och meningslösa krig. Och den perioden varade fram till ungefär 1160. Så vi kan säga en 60-70 år. Kom det kontingent efter kontingent av korsfarare. Härjade och plundrade och drog fram och tillbaka i landet. Och förstörde. Och kyrkan stod bakom. Och så småningom upphörde ju dessa trakasserier emot judar. 1171, alltså bara ett årtionde senare, så är det dags igen. Då förflyttar vi oss till Frankrike, en liten landsortshåla som heter Blois. Där var det plötsligt någon som fick för sig att judar kidnappade de kristnas barn och ställde till med ritualmord på dem. Också det skulle vara någon sorts uttryck för samma mentalitet som gjorde att man hade dödat Jesus. En uppretad folkskara drog sen genom stan, tog alla judar till fångan och bredde dem levande. Och den här myten den spred sig sedan över hela Europa och var livskraftig ända fram till slutet av 1800-talet. Då en professor i Prag gav ut en bok som heter Der Talmudjude, Talmudjuden, där han i två tjocka band beskyller judarna för ritualmord på barn. Det var gångbart alltså för 100 år sedan, ska ni veta. En prelat under senmedeltiden i Tyskland var orolig för att hela det tyska folket skulle dö ut till följd av dessa barnamord som aldrig förekom. Mängder med judar dödades. Det var de enda som dog i sammanhanget, det vågar jag påstå. I mitten på 1300-talet kom digerdöden. Vem tror ni fick skulden för den? Jo, man sa att judarna hade förgiftat de kristnas brunnar. Att judarna dog lika tappert av digerdöden som alla andra, det var ju helt ointressant. På nytt gav man sig på judarna och dödade dem i mängder. Kyrkan var mer aktiv. Vi talar ju mycket om inkvisitionen. Det var ju en sorts kyrklig domstol som skulle uppspåra kättare. Och den var ju rätt så verksam efter reformationen i de länder där det fanns en katolsk dominans. Man uppspårade protestanter och ställde dem inför rätta. Men inkvisitionen var ju mycket äldre än reformationen. Reformationen kom ju med Luther 1518, men inkvisitionen fanns på hela 1400-talet. Jaså, säger vi, vad gjorde de då? De kunde väl inte haft många ärenden att handlägga. Jo du, de letade upp judar. Inkvisitionen var från början en domstol avsedd för att tvinga judar till omvändning. Omvändelse till kristendom. Ja, men säger vi, det blev ju bättre med reformationen, för då kom ju i alla fall Luther. Ja, det gjorde han. 1543, tre år före sin död, gav Luther ut en bok som hette Om judarna och deras lögner. En bok som Hitler tacksamt citerade. Tacksamt. Ty där talar Luther om att det vore en välgärning att samla ihop alla judar, bränna deras bostäder, sätta dem i slavarbete, förbjuda rabbinerna att undervisa, förstöra deras heliga böcker och så vidare. Luther, Martin Luther. Överallt dit de kom så sa människorna att Gud hade misslyckats med det folket. Efter reformationen fick judarna lite andrum därför att de kristna råkade så i luven på varandra så att de hade inte riktigt tid för judarna på samma sätt som förut. Och det kan ju kanske ligga ett Guds finger i det. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Så småningom leder allt detta till den sekularisering som gick över Europa på 1700-talet i anslutning till upplysningsfilosofin. Och under den tiden kom en hel del propaganda i Europa om att man borde uppta judarna vänligt och inte som förut stänga dem ut ur alla sammanhang, stänga dem ut från alla näringsform och så vidare. Och till en tid, låt oss säga från 1750 till mitten av 1800-talet, så assimilerades många judar, som det hette. Alltså att de betraktades då som landsmän i det land där de bodde. Fransmän, tyskar och svenskar och så vidare. Man talade om fransmän av judisk tro, till exempel. Men i mitten på 1800-talet så kommer det på nytt. En av pionjärerna då var jude, Karl Marx. 1844 gav han ut en bok som heter Zur Judenfrage, om judefrågan. Och den handlar återigen om, där kommer alla dessa lögner om att judarna har egentligen all makt i samhället och måste undanröjas för att det ska kunna bli ett rättfärdigt samhälle. Och flera andra pyrde in olika antisemitiska impulser. Tills på 1880-talet antisemitismen fullständigt exploderade i Europa. Då var det mer än antisemitism med politiskt förtecken. Det dök upp politiska partier som hade antisemitismen på sitt program. Men vi ser sambandet med kyrkan. I Tyskland och i Österrike till exempel var det de kristligt demokratiska partierna som stod för den antisemitiska propagandan. Den tyske hovpredikanten Adolf Stöcker, hovpredikant, var en av förgrundsgestalterna i 1880-talets antisemitism. I Ryssland, som jag sa nyss, exploderar antisemitismen värre än någon annanstans. Där hade funnits vissa lagar till skydd för den judiska minoriteten. De lagarna avskaffades 1883. Och väldiga pogromer tog sedan fart över hela Ryssland. Vi ser det här idag också, när nu perestrojkan går över Sovjetunionen. Att den släpper lös, faktiskt, stora krafter av folklig antisemitism. Som förut, lustigt nog, hållits i schack av hemliga polisen. Eller rädslan för den hemliga polisen. Den hemliga polisen har ju också förföljt judarna. Sannolikt. Sionismen kom på 1890-talet. Och dess förgrundsgestalt var en man som hette Theodor Herzl. Han var en assimilerad österrikisk jude. Från Wien, om jag minns rätt. Han var reporter på en tidning där. Och han blev avdelad att åka till Paris och övervaka en rättegång mot en man som hette Alfred Dreyfus. Denne man var kapten i franska artilleriet och hade blivit falskeligen anklagad av sina kollegor för att ha utlämnat försvarshemligheter till tyskarna. Mannen var jud. Och det här var en antijudisk rättegång, hade ingenting med försvaret att göra. Till sist uppdagades det att mannen var oskyldig sedan han hade varit oskyldigt dömd i flera år. Herzl åkte och bevakade denna rättegång och fann att det var ruttet ifrån början till slut. Och från att ha varit en assimilerad jude som inte ville kännas vid sin judiska identitet så blev han istället motsatsen. Han tog initiativet till den sionistiska rörelsen. Judarna måste få ett hemland, det här går inte. Det var hans paroll. På 1890-talet utkom det två viktiga böcker om judarna. Den ena heter Sions vises protokoll. Den dyker upp i debatten ibland. Den skrevs antagligen i Paris, man är inte riktigt säker. Men den skrevs antagligen i Paris och troligtvis av hemliga agenter ifrån den ryska hemliga polisen. Den ska vara ett sorts protokoll ifrån ett sammanträde av sammansvurna judar skulle ha träffats för att överlägga om hur man skulle tillgripa sig världsherravälde. 1923, någonting sånt där, så bevisades boken vara falsk. Därför att man hittade en förlaga till boken. Det var nämligen så här att man hittade en stridsskrift mot Napoleon den tredje, skriven på 1860-talet, ur vilken man hade knyckt det mesta av texten till Sions vises protokoll. Man hade bara ändrat lite här och var, satt in judarna istället för Napoleon den tredje. Den boken är fortfarande gångbar i arabländerna. Boken är fortfarande gångbar på många håll i världen. Man ser det man vill se. Den andra boken utkom 1899, skriven av en kristen författare, engelsman, hette Houston Stuart Chamberlain. Han föddes 1855 och dog 1927. Det berättas om honom att han skrev sina böcker, han skrev många böcker, bland annat en om Jesu undervisning. Han skrev sina böcker i en sorts trans. Och att han ofta hade demoniska uppenbarelser där han verkligen såg demoner som han fruktade för. Idag kanske vi skulle kalla det för psykos, jag vet inte. Men han var inte psykotisk i övrigt, han levde ett välanpassat liv i övrigt. Han var gift med Richard Wagners dotter, Eva. 1899 kom han ut med en bok som han hade skrivit på i 13-14 månader på det här sättet. Och som hette 1800-talets grundvalar. En lite konstig titel. Men den handlar i stort sett om rasbiologi. Tyskarna, den ariska rasen, det är den fina rasen. Det är de som är längst utvecklade och har det ädlaste blodet. Judarna är den sämsta rasen av alla. De måste dödas därför att de har det sämsta blodet, de sämsta arvsanlagen. Och de försöker hela tiden att smutsa ner andra raser med sitt dåliga blod, som det heter. Det här blev grundvalen för Hitlers ideologi, formulerat av en kristen. Och vi vet ju alla att också när Hitler började gå lös på judarna, så var det många kristna som ändå ställde upp som Hitlers anhängare. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Under andra världskriget dog en tredjedel av samtliga då levande judar. När kriget väl hade brutit ut var det kanske inte mycket som omgivande länder kunde göra för att hjälpa judarna. Men det lilla de kunde göra gjorde de ändå inte. Det fanns en del flyktingar som lyckades ta sig ur det stortyska riket. Engelsmännen visade dem tillbaka, skickade dem tillbaka in till en säker död. Och man visste vilket öde de gick till mötes. Man visste det. Det dröjde länge innan man visste var den stora utrotningsfabriken låg någonstans, Auschwitz-Birkenau i centrala Polen. Men i juni 1944 visste man att det var där judarna utrotades i stor skala. Och då höll Hitler som bäst på med Ungerns judar. Där han utrotade en kvarts miljon man på 3 månader, om jag minns rätt. Man inte ens bombade järnvägen till detta koncentrationsläger. Man gjorde ingenting. Man bombade på många andra håll i närheten, men inte där. Så lite betydde denna fråga. Vi förvånar oss idag över sekulariseringen i Europa. Jag måste säga, jag är inte särskilt förvånad. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Efter kriget har ju en exempellös materialism och hårdhet utbrett sig i de europeiska länderna. Och det verkar som om det här var den förbrändaste av alla förbrända marker. Du kan predika evangelium i det rika USA. Och det finns för dem som tar det på ett lite snett och konstigt sätt ibland, men det finns ju också många som tar det sunt. Men här verkar det alldeles omöjligt. Det var dock i Europa som allt detta skedde. Och då säger Herren: jag ska själv återsamla mitt folk. Jag ska visa hedningarna. Till principen är detta: judarna spreds ut över världens yta för sina synders skull, för Herrens vrede över judarna. Men Herren återsamlar sitt folk för att visa sin vrede över det hedna folk till vilka judarna kom. Vi läser igen hos Ezekiel. Vi läser några verser där som vi läste nyss. Säg därför till Israels barn: så säger Herren, Herren, inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken genom att ni har vanärat er bland dem. Och folken, hedningarna, skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Hesekiel 36 och 22 började jag. Det är detta som händer idag. Att Herren bevisar sig helig inför våra ögon. Ja, men det blir krig i Mellanöstern, säger vi. Det kan inte vara Gud det här. Ja, men det säger Hesekiel också. Det ska bli. Det kan vara Herren ändå. Det var Herren som lät Jerikos murar falla. Det var krig den gången med. Jag är rädd att vi står inför en explosion i vårt land. Det finns många som i Jesu namn bedriver antisemitisk propaganda. Det finns många i Sverige idag som undertrycker väsentlig information för att det svenska folket ska få reda på vad som verkligen händer i Mellanöstern. Det finns många som ser som sin uppgift att åka till Israel och hålla fredsgudstjänster. Per Garton springer inte ner i kyrkdörrarna i Sverige. Men åh, vilken martyr han blir när han inte får gå på fredsgudstjänst på Västbanken. Och vi kristna nickar förnumstigt och säger: ja, det är klart, stackars Per Garton. Dumheter. Det är inga fredsgudstjänster. Det är agitationsgudstjänster. Man hetsar till krig i Jesu namn. Och det har kyrkan gjort i snart 1500 år. Man skäms för sin svenska identitet när man kommer dit ner. Man möter judar på gatan som frågar: vilket land kommer ni ifrån? Ja, vi kommer från Sverige, säger man. Det är nästan så de vänder sig bort. Vi leder ligan, visste ni det? Vi samarbetar med Yasser Arafat av alla. Visste ni att den 27 juni förra året skickade Arafat en hälsning till ledarna i Peking och gratulerade dem till att ha återställt ordningen? Nej, det får man inte veta i Sverige. Sånt kan vi ju inte säga. Det gagnar ju ingen rättfärdig sak. Se till så ni inte dras med, god vän. Ty den som förbannar Israel faller fortfarande under samma dom som Gud lovade Abraham från början. Det gick inte så bra för Hitler. Han skulle starta ett tusenårsrike, sa han. Det varade 12 år. Kyrkan har haft en fruktansvärd roll i det här. Och det är så smärtsamt att konstatera. Men det här ligger ändå på något vis i Guds hand. Ty kyrkan gjorde mot judarna vad judarna gjorde mot sin kung. Det ska komma en dag då alla står med skuld. då ingen ska kunna stå och brösta sig och säga: vi deltog inte i det här. Det ska komma en dag då kyrkan får stå inför judarna som Jobs vänner gjorde inför Jobb, med 7 tjurar och 7 vädurar, och sa till Jobb: be till Gud för oss. Kan hända ska jag då av barmhärtighet mot Jobb förlåta er era synd. Jag tror att slutet på Jobs bok är en bild av slutet på världshistorien, där Jobs vänner är den kristna kyrkan som hackade på Jobb under hela hans olyckas tid, skällde och grälade på honom, härjade och anklagade, och gjorde det utan anledning.